Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej, Hasse Brontén här och det betyder att du lyssnar på podden Snutsnack. Idag heter min gäst Hanna. Vi kommer prata om hundar. Vi kommer prata om känslan när man har ett bra case med hunden. Hur känns det? Hanna berättar alldeles snart. Och vi pratar också om ett viktigt upprop som jag hoppas att du skriver under också. Det kommer lite instruktioner, det är givetvis frivilligt, men jag hoppas ändå att du skriver under och Hanna kommer förklara varför de tycker att du ska göra det. I Patreon-avsnittet så pratar vi lite om vad är mest spännande. Är det att jaga en bov med hunden eller är det att eftersöka en försvunnen person? Det och lite annat pratar vi om där i Patreon-avsnittet. Annars finns vi såklart på Facebook och Instagram också. Nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute. Och jag hoppas ju som vanligt att du får en riktigt trevlig lyssning.
13-10-570 kom. 13-10-Odengratan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Idag säger jag varmt välkommen till min gäst Hanna.
Hej!
Hej! Så kul att du vill vara gäst. Och till er lyssnare så kan jag berätta att det här började egentligen med att Hanna skrev ett mejl till Snutsnack om ett upprop, ett väldigt viktigt upprop. Och jag tänkte, Hanna, att vi skulle återkomma till det alldeles strax, för det är väldigt viktigt. Men först så vill jag ju veta, och jag vill ju också att lyssnarna ska få veta, vem är du och vad gör du inom polisen?
Ja, jag är 43 bast och är i nuläget hundförare inom polisen i Göteborg. Och där har jag varit i 12 år faktiskt.
Okay.
Jag har haft tre hundar, två lever inte längre, men nu har jag en som jag jobbar med.
Ja.
Det brinner jag för.
Var det liksom en liten plan som fanns i bakhuvudet när du sökte till polisen, att hundförare skulle verkligen kunna vara något som jag skulle kunna tänka mig att jobba med?
Ja, så var det nog, men jag hade ingen riktig koll liksom. Jag ville bli sjöpolis och jag ville bli jag ville bli liksom någon sån här stabil spanare liksom. Och sådär. Så att, men efter några år så kände jag ju liksom att, för jag har haft hund hela mitt liv, så jag kände ju bara, det är ju drömtjänsten.
Ja.
Och även för hunden, det är ju bästa hundlivet en hund kan ha liksom.
Ja. När börjar man få koll då? Du sa att när börjar man få koll på liksom det polisiära, för det finns ju så många liksom olika verksamhetsgrenar inom polisen. När kände du att du började få koll på vad du inte ville göra? Ibland är det också viktigt att veta vad man inte vill göra, men när började du känna så här, men nu söker jag nog i alla fall till hunden enheten?
Nej, men jag sökte ju faktiskt efter 5 år redan till hundarna, men jag kände väl att det är ju den blå sidan som jag brinner för liksom, och det är ju där som jag gör nytta. Och sen så gillar jag ju adrenalinkickar och vara där det händer. Och då framförallt att jobba med ett djur. Det är ju en fantastisk känsla när hunden löser caset liksom. Min dressyr som jag har hållit på och övat i x antal moment flera gånger om, och så löser hunden caset liksom, och vi får en gripen gärningsman. Det är ju en otrolig skön känsla.
Ja, jag förstår det. Och när du säger blå sidan, för de som inte riktigt hänger med, då menar du den yttre verksamheten då?
Ja, precis. Det är väl där som jag känner att jag hör hemma liksom.
Men de 5 åren innan du började jobba med hundarna och sådär, hur var de 5 åren då?
Jag började faktiskt i Helsingborg ett år och sen, jag kommer ju från Göteborg, det kanske hörs.
Det hörs lite grann, det kan
jag. Ja, lite grann.
Jag ska till Göteborg ikväll.
Ja, 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 trevligt. Mm. Det är ju Sveriges framsida.
Ja, en del säger det, ja.
Ja, nej, men och sen hamnade jag i Kungälv faktiskt. Det är ju en mindre ort utanför Göteborg.
Mm.
Och sen kände jag väl att nej, det får vara lite mer puls. Så då kom jag till Hisingen och jobbade där i 3 år på IGV.
Hur var IGV då?
Bra, men hårt tryck liksom. Ja. Det var mycket att göra. Men vi hade ett väldigt härligt arbetslag, turlag. Det var väldigt tryggt att jobba i det turlaget. Det var mycket äldre kollegor och vi hade ett gött kött och vi hjälpte varandra där.
Det är intressant för att det är många poliser, många gäster i podden som just nämner det här tryggheten i arbetslaget eller turlaget som man säger inom polisen. Då, hur viktigt är det egentligen att känna den här tryggheten som du nämner och det fanns blandat äldre och lite äldre kollegor? Så hur viktigt är det?
Nej, men det är ju nästan A och O liksom. Att oavsett vem jag jobbar med i arbetslaget så känner jag att den människan kommer gå över eld för mig liksom. Och då ska ju naturligtvis den andra kollegan känna likadant, att jag gör detsamma liksom. Det är ju något speciellt inom kåren, just den kårandan som finns. Jag har ju aldrig varit inom brandförsvaret eller försvarsmakten på det sättet liksom. Så jag kan inte uttala mig hur de har det. Nej. Men den tryggheten som kollegor gentemot varandra har är ju, tror jag, rätt exceptionellt liksom.
Ja, men den är unik. Och den som har upplevt det då, vilket jag ju menar med all tydlighet att jag själv har gjort, att den är också lite svår ibland att beskriva för de som... Du säger nu, jag har inte jobbat inom till exempel brandförsvaret och sådär. Där vet man inte riktigt hur det är. Och det polisiära är också svårt att förklara för de som inte riktigt har varit i det.
Mm.
För kåranda är ju mycket, om man läser media och sådär, så är kåranda någonting negativt. Att man håller varandra bakom ryggen och om någon gör något fel så skulle man inte yttra det, så att säga. Sådana saker.
Men som hundförare, jag åker ju ofta själv till case liksom. Och jag går oftast inte ut i skogen själv eller sådär. Utan oftast tar jag bara med mig någon kollega som är på plats liksom. Att du tar radion och ja, vi är 2 på det här caset liksom.
Mm.
Och det, i och med att jag har gjort det x antal gånger under de här 12 åren, så är det... Nej, men jag känner en trygghet varje gång som jag tar med en kollega liksom.
Mm.
Den kanske inte är så erfaren av hund och hur en hund fungerar, men att vi skyddar varandra, det finns där liksom, i ryggraden.
Ja, ja, det är just den där känslan att man kan faktiskt vara osams kring annat på jobbet, både det ena och det andra, och kanske triviala saker ibland, men när man trycker liksom på röda knappen, och då menar jag att man larmar, då vet man att folk kastar sina anteckningsblock och kommer, och det är ju en känsla av lugn på något sätt ändå.
Mm, verkligen, verkligen.
Och jag tänkte att vi skulle komma tillbaks till det här med hundförri, och jag tycker också att det är väldigt intressant. Jag själv har aldrig jobbat med hund, men och jag vet också att många människor är ju väldigt hundintresserade och de här avsnitten brukar bli väldigt spännande. Men jag tänkte att vi ska återkomma till det här med att jobba med hund, varför det är intressant och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle börja med det här uppropet som du kontaktade mig gällande. Och du berättade innan vi spelade in här att nu drar de lite i dig, för att det här är liksom ute på... Du har många liksom grenar ute kring det här uppropet. Berätta gärna, Hanna, vad det handlar om. För du nämnde Hisingen och jag vet att vi har en koppling där.
Ja, nej, det hela startade ju när Andreas blev mördad på öppen gata där 30 juni.
Mm.
Han var i uniform och han blev ju avrättad, kan man väl säga. Han hade ingen chans att försvara sig, och jag vet inte om han uppfattade ens vad som hände liksom.
Mm.
Och dagarna efter där, alltså jag kände sån tomhet och vanmakt över vår arbetsmiljö liksom. Hade han åkt på ett larm och det hade blivit en eldstrid och man är mentalt förberedd och sådär, så tror jag inte jag hade reagerat på samma sätt liksom. Men nu var det ju som, det kom ju från ingenstans liksom.
Hur fick du den här nyheten?
När jag skulle jobba, det hände ju typ vid 11 någonting på kvällen och jag skulle ju jobba på dagen där efter. Så jag fick ju ett sms typ vid 5 av min gruppchef att alla som jobbar måste komma in. En polis har blivit skjuten till döds. Det var typ det enda jag fick, 2 meningar liksom.
Vad går igenom ditt huvud då när du läser en sånt meddelande? Vad tänker du då?
Nej, men det första man tänker är det liksom min turlagskamrat? Eller vem är det? Är det någon jag känner liksom? Mm. Privat eller sådär. Men sen uppdagade det sig att Andreas, jag har träffat honom några gånger på case. Så jag kände inte honom så.
Mm.
Men egentligen så spelar det ju ingen roll överhuvudtaget. Utan det är ju en kollega som blir dödad liksom. Ja. Och sen så var vi ju vid brottsplatsen där på dagen och sökte efter något bevis eller någonting som kan leda oss framåt i utredningen liksom.
Mm.
Nej, och efter några dagar där så kände jag att jag behöver uttrycka mig på något sätt. Och det finns en sluten Facebookgrupp för poliser. Och då skrev jag några ord att är det några fler som känner att vi behöver göra vår röst hörd? Vi kan inte jobba under sådana här förhållanden. Och då fick jag sånt jädra stort respons på den tråden. Vilket gjorde att jag startade det här uppropet med 20 punkter på. Dels vissa punkter handlar om straffskärpningar, men en del punkter handlar om att vi poliser behöver mer verktyg i vår verktygslåda. Mm. Vi är rätt bakbundna som det är nu att hantera personer med gängkoppling.
På vilket sätt menar du att polisen är bakbunden då?
Nej, men vi till exempel så om vi ser en bil som har kopplingar, alltså regnumret har kopplingar till gängmiljö.
Mm.
Så kan vi ju rent krasst bara kontrollera föraren, alltså kolla körkortet.
Mm.
Eller om de står på gatan liksom och vi känner till 3 personer som bär vapen eller ja, som är gängkoppling, då kan vi inte kontrollera de andra.
Mm.
Och det är väl framförallt en av punkterna, att vi måste utöka det lagstödet så vi kan kontrollera ID på ett enklare sätt. Och de här killarna vet ju om sina eller våra gränser liksom, och vad vi har.
Det var ju ett exempel här tidigare under sommaren, tror jag. Jag tror till och med att det var någon advokat som skulle då, ja, visste också polisens gränser och vägrade identifiera sig. Och han befann sig då på en plats där gängkriminella ofta vistas. Och tydligen så hade den här bilen också vissa kopplingar. Och det blev ju mycket skriverier kring det här. Men så är det alltså att man kan inte avkräva legitimation och binda andra personer till de här om det inte finns någon annan anledning, till exempel att man är misstänkt för brott då.
Nej, är det koppling på bilen att det har transporterats vapen i den och så vidare, då kan vi använda oss av PL21A till exempel. Och då kan vi kontrollera på ett helt annat sätt. Men bara liksom att ID-kontrollera folk är svårigheter idag. Sen har jag även föreslagit en ny lag i brottsbalken som jag har nämnt, antisocialt beteende mot blåljuspersonal. Alltså man ska inte kunna bete sig mot blåljuspersonal hänsynslöst eller ja, som det är nu. Nu kan de ju stå upp i ansiktet på när man ska håller på med ett case liksom, och bete sig. Och i nuläget så har vi liksom inte verktyg.
Nej, precis. Och det där är lite som jag kallade på min tid, vi som har syskon. Kanske känner ni till det här liksom, luften är fri retandet liksom. Och det var lite det jag upplevde själv, att man kommer fram och är kaxig och luften är fri och du har ingen rätt och du har ingen rätt och man ska komma så nära och då på något sätt testa. Egentligen det man gör är att dels förstör man ju såklart polismannens liksom, eller polistjejens liksom, arbetsuppgifter, men det är ju ett sätt att försöka provocera och testa poliserna liksom. Och det där tycker jag låter som alldeles rimligt. Och jag tror att många i allmänheten skulle tycka att det där låter som ett väldigt, väldigt rimligt förslag. Och sen skulle jag bara vilja klarlägga då att PL 21, och PL står ju då för polislagen, vilket ju är en lag som man hör på namnet riktar sig till poliser. För de som inte vet vad PL står för i det fallet, var bara för tydligen. Ja, två vettiga förslag tycker jag. Vad finns det mer i den här lilla punktlistan då som du har tagit fram?
Nej, men det är väl framförallt, alltså vi poliser ser ju nu att det finns inga tydliga konsekvenser till de här killarna. Jag har föreslagit bland annat jourdomstolar, att liksom vid enklare brottslighet och där bevisvärdet är högt liksom, så ska man kunna dömas i närtid och få en konsekvens direkt liksom. Och så är det ju många av punkterna är ju straffskärpningar, ta bort mängdbrottsrabatt, man ska bara kunna få villkorlig dom vid första domen till exempel, och sen såna här självklara grejer som jag tror inte gemene man vet om är ju att i nuläget är det ju inte brottsligt att rymma från fängelse eller institution.
Nej, just det.
Och det vill vi, eller jag, vill få det till ett straff. Och även att om misstänkt inte dyker upp på rättegång så ska även den kunna dömas till vite. Precis som vittnen blir idag, liksom får idag, om inte de dyker upp.
Ja. För det är väldigt intressant. I början sa du att du kände den här frustrationen och den här att arbetsmiljön måste bli bättre. Och då tänker man ju kanske först och främst då man hör det. Jaha, har ni inte liksom skor med stålhätta eller är inte liksom skyddsvästarna tillräckligt bra? Men det är ju det här runt omkring polismannen som också är en form av liksom hjälpmedel som kallas för lagstiftning då. Som också gör att arbetsmiljön skulle förbättras. Har jag uppfattat det rätt då?
Ja, det finns ju olika delar i en arbetsmiljö tycker jag liksom. Vi är bakbundna och det är flera poliser som jag känner som har slutat för att det är som, de har så stor frustration i sig att inte kunna agera eller göra någonting. Så att det blir ju som svart kärra inom en till slut. Så att de har ju valt en annan bana och oftast är det ju tyvärr att de som slutat som poliser, det är ju de som är mest drivna och vill göra skillnad liksom. Och när man känner att man inte klarar det då vill man göra något annat. Det är inte värt det helt enkelt. Och framförallt inte om man kan bli skjuten och bli avrättad liksom, så som Andreas blev.
Nej, och jag har ju sett några, ibland florerar ju lite såna här klipp på sociala medier kring när poliser blir konfronterade med liksom, kanske inte med ett fysiskt våld men ett väldigt aggressivt verbalt beteende och man blir kallad för både det ena och det andra. Och jag känner att det kanske inte heller är så lockande att se det och tänka, men där skulle jag gärna vilja stå och ta emot och bli smädad utan att kunna göra någonting.
Nej.
Det känns så fel.
Nej, och vi poliser är ju, när andra flyr så är det ju tänkt att då ska ju vi ta ett steg fram liksom. Vi är ju lagen liksom och vi är modet och vi ska lösa situationer.
Jag kan förstå att du berättade att du började med att liksom skriva i den här Facebookgruppen där det finns poliser och du fick ett väldigt starkt gehör. Men hur har gehöret varit från människor som då inte jobbar inom polisen? Vad har du fått för feedback där?
Nej, men den har ju blivit väldigt, också väldigt stor. Jag har ju synts lite i media och gjort olika alltså, nyhetsinslag. Vilket har bidragit att typ växeln har ringt mig, polisväxeln har ringt mig och bara, vad, nu ringer det en massa folk här och vill skriva på. Vad ska vi göra liksom? Och de ringer från receptioner i Göteborg när folk kommer in liksom och vill skriva på. Men tanken var ju från början att det skulle liksom bara vara poliser. Så det har ju varit bläck och papper ute på polisstationerna liksom. En klassisk 80-tals namninsamling. Ja. Men nu har det trycket faktiskt varit så. Så att nu finns det en på skrivaunder.com som alla kan skriva under.
Mm.
Alla svenskar.
Så man kan helt enkelt gå in via sin dator eller sin telefon på skrivaunder.com. Är det slash någonting då? Eller hittar man det? Vad söker man där? Eller?
Ja, den är väldigt lång, hela den
adressen.
Adressen.
Men jag kommer givetvis länka till er lyssnare. Bra. Så kommer jag givetvis länka och lägga ut det på Snutsnacks Facebook-sida. Och jag kommer också lägga ut det på Patreon-sidan. Så att man, om man känner att det Hanna berättar nu är någonting rimligt och någonting som man skulle vilja skriva under, så gör gärna det. Skriv under på det här. För det är ju, enligt mig då, nu kanske det kan jag säga, det är klart jag talar och polisens vägnar, eftersom, som jag brukar säga, once a cop, always a cop, lite så är det. Så tycker jag verkligen att man ska skriva under det här. När du kom på de här tankarna liksom och bara kände att du ville vädra, kunde du ana att du skulle få den respons som du faktiskt har fått?
Nej, men lite så som vi pratade innan, så vet man ju att den tunna blå linjen, den är stark liksom. Det är en stark blå familj som finns. Mm. Sen visste jag ju inte riktigt, alltså jag gjorde ju detta på eget bevåg. Jag tog inte kontakt med någon chef och berättade. För jag kände att jag kör på gräsrotsnivå och så får vi se vad det blir av det. Men det har ju blivit, alltså höga polischefer har ju ringt mig och står bakom mig liksom. Så att i och med det så känner jag ju mig väldigt rakryggad nu med den här namninsamlingen, när det finns från så många olika håll stöd.
Men tanken då att liksom först känna så här, men jag gör det från gräsrotsnivå, jag gör det själv, jag går inte upp till en chef först, Vad kommer den ifrån då, att man inte, jag tror att jag skulle kunna tänka samma sak, men just din tanke kring det då, vad kommer den ifrån?
Nej, men nu har jag ändå jobbat som polis i 20 år och av erfarenhet så, alltså chefer har sina regler och förhållningsregler som de behöver hålla sig vid, och jag vill inte liksom att de skulle behöva ta ställning i den här namninsamlingen. Utan då kör jag mitt race och så får jag se hur det går.
Mm.
Och det gick ju bra liksom.
Ja, bra. Nej, men jag tycker ändå det är lite intressant. Ja, superbra initiativ, Hanna. Jag hoppas att många av Snutsnacks lyssnare går in på skrivaunder.com. Och annars följ länken på Facebook-sidan. Och skriv under så att vi kan i alla fall öka på med några hundra, om inte några tusen underskrifter till. Det vore ju fantastiskt.
Och det är ju i närtid nu, så kommer jag ju ta mina namn och lämna över till Damberg, Socialdemokraterna. Och jag har möte tillsammans med de flesta partiledarna uppe i Stockholm.
Spännande, spännande.
Ja.
Det vet jag sker senare i veckan. Vi ska ju då släppa det här på tisdag den 21 blir det. Och jag vet att det ska vara då kanske senare den här veckan då, kanske slutet på den.
Precis.
Och jag hoppas att du kan få hugg på vår kära justitieminister också. Han pratade, jag såg igår ett TV-program 30 minuter med Anders Holmberg, där han pratade om de här straffhöjningarna som jag tycker har varit minimala. Man pratar om någon månad här och där för olika straff. Jag tycker att vi måste börja och brösta upp oss lite mer mot oss.
Och jag tycker framförallt, alltså det är, alltså de flesta av killarna som skjuter är ju under 18 år. Mm. Och det är ju, ja, mycket tror jag är för att de har fått order uppifrån från deras ledare liksom. Mm. Att agera och skjuta, för att de vet att de får inte så stora straff och det är liksom värt det.
Mm.
Det smakar mer än vad det kostar just nu liksom. Mm. Och det måste komma till tydligare konsekvenser från samhället.
Och just det här som du nämnde med att konsekvenser i närtid tror jag på. Det, vi som är föräldrar vet väl att det är ganska bra. Och själv när man växte upp att man så att säga gjorde man någonting fel och det blev åtgärdat på direkten, så hade det så att säga kanske lite större effekt än om det gick några månader eller till och med som i polisiära fall år.
Mm, verkligen.
Så att, ja, mycket intressant. Ja. Jag hoppas verkligen att du får en pratstund där med Damberg och att med många i ryggen att man kan förändra de saker som du nämner. Mm. Och det stora börjar ju ofta i det lilla, kanske ibland också på gräsrotsnivå.
Ja, ja, nej, men och jag, under min poliskarriär så har jag ju inte varit med om en sån här grej, så att det är ju något nytt liksom. Och jag hoppas ju att politikerna tar till sig det och lyssnar på oss liksom.
Mm.
Sen har jag ju ingen politisk åskådning överhuvudtaget. Jag är inte alls aktiv där. Nu har det ju blivit väldigt politiskt hela det här, men det är ju för att det är bara de som kan bestämma liksom.
Såklart.
Ja, ja.
Men nu skulle jag vilja höra mer om hundenheten och ditt jobb där. Du berättade i början av avsnittet att du har inne på tredje hunden, stämmer det?
Ja, precis.
Det här tycker jag är så sorgligt, för hundar lever ju så pass mycket kortare än människor. Jag är ingen hundmänniska, men svärfar har ju en hund som är jättegod och den är liksom spelar på sista refrängen. Är inte det väldigt tufft att veta att du ska få en arbetskollega och vän som kommer att liksom på något sätt försvinna tidigare. Kan man gå in med den tanken lite eller?
Ja, jo, men jag är nog så krass så att det ingår liksom i tjänsten på något sätt.
Okay.
Nu den här tredje hunden jag har, han är ju precis ny liksom. Aha. Men den andra hunden, som han heter Arnold.
Aha.
Han har ju en annan kollega tagit över här nu. Så han finns ju fortfarande.
Oh.
Han är ju inte pensionär. För jag kände att han har alldeles för mycket mer att ge. Liksom. Han är alldeles för mycket polis fortfarande. Liksom. Så han hade inte trivts som pensionär. Så han fortsätter ju. Och han hittar så mycket narkotika. Och hittar banditen. Ja. Många banditer har han redan hittat. Så att han har ju verkligen levererat här med sin nya förare.
Hur kommer det sig att man byter hund då?
Nej, men den hunden jag har nu, han heter Översten. Han kunde jag inte... Nej, men jag kunde inte tacka nej till den paningen. Med de här två föräldrarna där. Så då kände jag att nej, jag måste hoppa på det här tåget. Så att, så blev det.
Vad var det som var så bra med Överstens föräldrar då?
Ja, men pappan är ju tjänstehund i Göteborg. Ja. Och jag gillar honom skarpt. Och mamman är sån här i Ringhals. Letar bombhund på Ringhals liksom. Så det fanns ju väldigt goda gener till att det här skulle bli bra liksom. En bra näsa och ett bra driv och arbetslust. Det är väl det som man letar i hos tjänstehundar. Det är ju inga vanliga... Det är ingen nu pudel eller golden retriever eller
nej,
utan det är ju ett helt annat arbetslusttänk de har. De är ju alltid på.
Är det här chefer eller är det?
Nej, det här är en Malinois. Belgisk vallhund.
Just det.
I Göteborg har vi rätt många, men i övriga Sverige så det är ju fler chefer än mallar.
Men mallar, som du ser, visst ser de ut lite som chefer fast typ lite mindre, eller?
Ja, lite, de kan nog vara högre. De är lite mer spenskligare, lite mer snabba i musklerna så att säga.
Okej. Okay. Ja. Mm. Och hur går det så far då med översten och hans gener?
Jo, men det går bra. Vi har ju varit i tjänst i ett halvår. Ja. Så att han är ju fortfarande i förskolan till att bli, alltså på riktigt liksom. Det är ju en aspiranttjänstgöring också kan man väl säga där. Hos hund innan de fattar alltså vad det handlar om egentligen. Alltså man har ju lagt så mycket träningsspår tidigare, men när man väl får ett tjuvaspår liksom, så de äldre tjänsthundarna fattar ju direkt vad det är för spår de nu ska spåra liksom. Och det är en jävla skön känsla.
När man, du menar att de taggar till liksom extra? De märker att det inte liksom, nu är det inte bara övning?
Nej, precis. Det här är ju, jag tror ju att om vi söker eller spårar efter folk som själv har haft adrenalinpåslag, om man tänker efter en biljakt eller sådär, så tror jag att ja, det är väl vissa, det utsöndras i spåret liksom.
Mm.
Ja, och det känner nog hunden också. Den doftbilden liksom. Jag har ju aldrig varit hund så jag vet inte, men man kan ju läsa av hunden. Det är skillnad på spår och spår.
Ja. Vad är det bästa med att jobba som polis och hundförare?
Nej, men det är ju friheten liksom. Att vi är ju väldigt mycket ute i skog och mark. Dels tränar vi våra hundar, men sen så är vi ju, vårt viktigaste uppdrag är ju att leta efter försvunna.
Mm.
Suicidala eller dementa eller sådär. Så att i och med det så är vi väldigt mycket ute i skogen och det blir ju väldigt fritt liksom. Man äger ju sin egen arbetstid på ett sätt som man kanske inte gör om man i ett IGV-turlag.
Just det. Mm. Hundförare också då. Vi hackade kanske lite mer på trafikpolisen, men sen tvåa kanske hundförare.
För att
det ska alltid vara några man kan vara hacka på lite grann.
Ja.
Trafikpoliser kallade jag alltid för beväpnade lapplisor. Det var ju aldrig speciellt. Hade inget sånt bra namn på hundförare. Men jag tror att det är precis som att en kanske speciell personlighetstyp blir tekniker. Så ja. Är det nog så att en kanske en annan personlighetstyp blir hundförare.
Ja, jo. Så det här är ju en livstid liksom. Mm. Vi har ju med oss hundarna hem. Så att ja, utredare kanske tar med sin dator hem.
Ja.
eller sina förundersökningsprotokoll i hjärnan liksom och ligger och tänker på hur de ska utreda saker. Men ja, vi har ju den här hunden som ska rastas och när man ska på släktkalas och sådär så kanske man kan inte ha med den. Och, så det är lite meck runt omkring. Men det är ju värt det. För mig är ju detta, det är världens bästa jobb.
Ja. Men hur funkar det då? Har du berättat om man ska på släkt? Hur funkar det då liksom att alltid ha ditt arbetsredskap så att säga med dig wherever you go så att säga? Hur funkar det?
Nej, men man, i och med att det är tjänstehund och han är ju lärd till att bita. Han har fått liksom okej i att bita liksom. Mm. Så måste man ju alltid ha ett öga på vad som händer liksom. För det är ändå djur.
Mm.
Sen har vi ju kontroll på våra hundar, det är ju inte det. Men ja, det är ju inga sällskapshundar på det sättet liksom.
Finns det någonting negativt med att vara hundförare? Som du ser, yrkesmässigt?
Det är väl pressen. För varje år så ska vi klara vissa alltså dressyrkontroller liksom. För att vi ska kunna ha hunden i tjänst. Så att det är väl, jag ska bli testad om 2 veckor nu, den årliga. Så det är väl en anspänning liksom. Man blir ju liksom synad ut i sömmarna på att man klarar av. Men annars är det inte så mycket negativt faktiskt med jobbet.
Kul. Men hur är det då? Är det som en besiktning så att säga? Kan man få en tvåa och åtgärda den eller blir man underkänd liksom direkt? Eller hur funkar den där testerna?
Nej, man kan, det är ju jättemånga olika tester som ska genomföras. Det är lydnad och det är spår på asfalt, spår i skogen, leta efter försvunnen, skyddsmoment och leta efter saker. Så det är väldigt många olika delar där liksom. Så att får man en tvåa, om du säger det så får man göra om det liksom. Men okay, är det för många tvåor, då blir det ju error så att säga.
Vi kör förbi.
Då blir man ju tagen ur tjänst så att säga.
Ja, just det.
Ja.
Mm. Nu är jag ju nyfiken på ett case som du har varit med om. Och kan det vara så att det är ett fall som där du har haft hund med?
Ja, det är mycket möjligt. Ja.
En rejäl chansning, men jag tänkte oddsen. Ja. Men berätta,
nej, men alltså, det finns ju väldigt många olika case som vi handlar. Jag har ju väldigt många, inte lik i garderoben, men jag har många lik på mitt sinne alltså, som vi har hittat. Och det är ju väldigt tragiskt, men det är ett väldigt viktigt jobb som vi utför i och med att anhöriga får ett avslut liksom. Mm. Ja, men det behöver jag inte dra, utan jag kan ju dra mer ett adrenalin-case. Det är ju de jag gillar liksom. Det är ju där som jag är hundförare liksom.
Ja.
Ja, nej, men det var ju med min förre tjänstehund Arnold då, precis när han hade blivit klar. När han var precis lite så aspirant-mode fortfarande liksom. Och då hade det varit ett klassiskt slang, alltså det var två personer som hade slangat bensin ifrån lastbilar så att, och sen hade de ju sprungit från platsen när IGV-polis kom.
Aha.
Ja. Och jag tar ut Arnold, då hade jag med mig en nära kollega Martin också. Vi har jobbat tillsammans i många år och har ett, ja, vi har ett gött flow i tänket så att säga. Nej, så jag tog ut Arnold och började söka spår. Får ingenting liksom. Så kan det kan ju vara så ibland med hundarna också. Att de inte riktigt är i rätt fack så att säga. Så går jag förbi ett buskage kanske 100 meter ifrån. Och så säger jag till Martin. Jag skickar upp hunden här. Och Martin bara, va? Ja, men jag testar och ser. Han är ju inte här, men jag skickar upp. Så skickar jag upp honom. Lös 100 meter. Och så börjar hunden skälla där uppe. Jag kommer ihåg att jag tittar på Martin bara. Vad fan händer? Springer upp. Ja, men då ligger det ju en ihopkrupen vid en sten där mitt i natten liksom. Ja, tar tillbaka honom. Och så ja, vi säger väl några ord till den här människan. Men så tar jag IGV-patrullet och tar hand om honom. Mm. Och så när jag är på väg tillbaka till lastbilen, då flyger Arnold in i ett annat buskage. Då ligger ju alla de här dunkarna med bensin som de har släpat liksom dit då. Ligger de där? Ja. Och sen så säger jag till Martin bara, men fan, det är ju en till som är ute på lösen. Ta din hund Martin. Ja, så tar han ut Lex då som han hände. Lex var ju... Och han var nog 7-8 år och var en riktig tjuvajägare liksom. Han var, ja, men du vet, han visste vad det handlade om liksom. Och vi får spår, jag tror inte ens han hade spårsele på hunden, utan han körde bara i koppel tror jag, Martin. Och vi får spår genom Tuve centrum då, som är en, ja, ett mindre samhälle utanför Göteborg.
Mm.
Och asfalt. Lex galopperar nästan liksom, och vi genom hela centrum in i ett skogsparti, och så hör vi Lex skälla ner i en åfåra liksom, och då ligger det en till i fosterställning där. Ja, nej, men alltså det är sådana case som värmer i ett hundförarhjärta liksom, när det bara går på räls. Oh. Och man blir nästan själv överraskad över vilka situationer som hundarna ändå löser ut.
Ja.
Ja.
Är det inte en ynnest att få fånga bovar?
Ja.
Va?
Det är ju själva grunden till...
Det är därför man blev sheriff. Ja. Nej, men jag måste säga det. Det var... Jag kände det ibland. Det var verkligen en ynnest att få fånga bovar. Jag kan förstå den här extra tillfredsställelsen när liksom bovarna faktiskt egentligen är borta. Som du säger, det fanns inget spår först.
Nej.
Och sen så är ju caset då iskallt under några minuter egentligen.
Ja. Ja.
Och så plötsligt så blir det både liksom grip och beslag och grip igen.
Ja.
Ja, där. Nej,
det här.
Ja. Ovärderligt med hundar där.
Ja, nej men det, vi hade ju inte löst det här annars liksom. Ja, de kanske hade hittat de där dunkarna, kollegorna, om de hade liksom gått och letat. Men det är ju inte alltid man gör det liksom.
Hur är reaktionen oftast när, som i det här fallet, du hittade två misstänkta? Hur reagerar de som då ligger, du beskrev han då i Åfåran här i fosterställning, när det kommer fram en hund som skäller och säger så här, nu har jag hittat det. Hur är reaktionen då?
Men det är ju, jag vet inte ens om det är på en hand där jag känner att de gör motstånd eller sådär, utan oftast ger de ju bara upp. Och säger liksom att jag ger mig. Alltså det är ju sån klassiskt polisarbete.
Ja.
När de sträcker upp händerna liksom. Och när de får ficklappan i ansiktet så är det ju med skräck i ögonen liksom.
Mm.
Ja, så att...
Det är så man önskar egentligen att alla polisingripande skulle gå till, för då skulle man ju slippa skador både på gripna och polismän. Man bara, jag ger mig nu, han, ni var smartare än mig vid det här tillfället, jag kommer inte undan. Men har du varit med om att någon har försökt så att säga gå till våld eller smita från din hund eller sådär?
Jo, det har jag varit med om, men min hund har ju stått upp där då och ja, stannat den här människan med bett liksom. Mm. Så att det gäller ju att veta vad man har i kopplet liksom. Och det har väl varit mitt, alltså det är ju mitt extra skydd. Ja, om vi pratade om de här gängen så ja, det är ju min rustning är ju även hunden där.
Mm.
För oftast så är de ju rätt rädda för hundar.
Just det.
Så tar man ut hunden så händer det ju inte så mycket mer liksom heller. Så att, det är ju en trygghet, en oerhört trygghet. Och även från IGV-kollegor bara, åh, vad skönt att ni kom liksom.
Ja. Ja. Ja, jag har själv en case faktiskt där det kom hund och man blev väldigt, väldigt glad. Och så blev grip det jag tänker på också. Vi åkte hem en kväll, alltså vårt pass var avslutat och vi ser att när de bryter sig in på en bensinmack.
Ja.
Och vi springer efter in i skogen där, men det var ju lönlöst. Men så ringde vi och ja, så kom en hundpatrull då.
Mm.
Sen blev det, de hade klättrat upp i ett träd.
Mm.
Det gick inte, de kom inte undan.
Nej. Nej, men det hade man inte heller löst om inte hundarna kommit.
Liksom. Nej, nej.
Det är det som är så jävla. Och det är likadant när vi hittar alltså vapen, pistoler eller knivar efter en knivskärning. Eller, alltså det är en oerhörd skön känsla liksom, när man kan säga på radion att nej, men vi har någonting här. Det här kan leda fram till att gärningsmännen grips liksom. Mm.
Ja, nej, grymt.
Ja, det är häftigt.
Ja, häftigt. Nu hoppas vi ju att många ska gå in och kolla det här uppropet på skrivaunder.com. Mm.
Men
innan vi rundar av avsnittet, du ska också vara med i ett Patreon-avsnitt där vi förhoppningsvis får höra en till hundhistoria, för de är alltid spännande. Men jag tänkte fråga dig då, kollar du bara på polisfilmer med polishundar?
Nej, jag vet inte om det finns så många sådana. Det är den här Turner and Hooch kanske.
Ja, just det. Fanns det inte någon tysk polishund också en gång i tiden som hette typ Rex eller något sånt där?
Ja, men på alla de här Wallander och Beck, när man ser hundar så är det ju oftast att de går någon skallgångskedja i skogen med fem hundar och så massa folk bakom och så skäller hundarna hela tiden.
Ja. Du menar
så att går det inte till.
Det stämmer. Du menar att det finns saker i Beck som inte stämmer med verkligheten?
Ja.
Generellt, tittar du på, om vi kan fråga så här, svenska polisfilmer, kollar du på sånt?
Nej, jag löser inte ut det. Jag klarar det faktiskt inte. Jag tycker att det är konstigt att Jag vet inte om det är, om det är någon serie där det är någon kvinna som precis har gjort aspiranten och kommer ut och typ utreder mord liksom. Det är väldigt konstigt. Det händer inte heller.
Nej, det är mycket som inte händer. Det roligaste tror jag som jag har sett på polisfilm som stämmer minst, jag tror att det är en gammal film, det heter I lagens namn med Stefan Sauk. Då kommer de in där, de spelar väl någon piketpatrull då på 80-talet och har med sig en skruvmejsel och en hammare och en kille, och så lägger de upp det på vakthavande eller vem det nu är bord och säger, sätt in dem till för förberedelse till inbrott. Sen åker de därifrån. Jag kan minnas scenen lite grann, jag kan ha saltat lite, men i stort sett någonting sånt. Och då är det klart, som polis, utbildad polis, så hoppar man ju till lite i soffan såklart.
Ja, verkligen.
Men om du skulle rekommendera någonting att göra på fritiden då? Du får inte säga vara i naturen med hunden, för det tror jag är. Men om du någon gång skulle liksom göra någonting annat, vad skulle du rekommendera då? Vad gör du då? Läser du böcker eller tittar du på tv eller?
Nej, men jag har ett sommarställe på Tjörn som jag hänger rätt mycket på. Och så har vi ju olika båtar i familjen. Så jag åker rätt mycket båt när det är en sån säsong i Sverige. Den just är ju väldigt kort dock. Men, så det är grejer jag gör för att känna frihet och lugn.
Mm. Är det segelbåt då eller är det motorbåt?
Nej, ja, det är både och. I sommar hyrde vi faktiskt en segelbåt, så vi var ute och seglade också. Men vi har ju olika motorbåtar som vi kör runt med, och vattensport och fiskar och badöar och sådär. Ja. Så det är gött. Ja.
Men det är ett bra råd. Vatten kan ju skänka en lugn.
Ja, jag ville ju bli sjöpolis där en gång
till. Ja, just det. Det blev aldrig så.
Nej, det
men
blev aldrig.
Det som är spännande är att det är ju inte för sent heller.
Nej, jag har redan valt min bana. Jag vet var jag platsar. Ja, precis.
Men hur kommer du gå i pension som polis?
Ja, det kommer jag. Och jag kommer förmodligen ha en hund som jag tar med mig där då.
Aha.
Så känns det som.
Mm.
Ja. Sen vad jag gör med... Jag har jobbat treskift i 20 år ju, så att jag får se hur länge jag orkar. Men det finns ju andra tjänster.
Mm.
Tvåskift och dagtid.
Vi hade ju Kenta som gäst här. Han hade ju jobbat ute på ordningen i 40 år.
Ja.
Det är båtmässan av på den.
Ja, verkligen. Alltså.
Verkligen, verkligen starkt.
Ja.
Hanna, jag bugar, jag bockar. Stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack. Ni som är patrons kommer få höra lite mer om Hanna. Men jag säger tack så jättemycket.
Mm, tack. Hej då.
Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Dagens avsnitt är tyvärr över. Vill du höra lite mer? Bli patron om du inte redan är det. patreon.com/snutsnack. Annars ses vi på lite andra sociala medier, Instagram, Facebook, eller så hörs vi nästa vecka. Jag hoppas i alla fall det. Ha det bra till dess. Hej då.